Tack för det. Vi ska som sagt förflytta oss till Kana i Galileen. Och Jesus är på bröllop. Det är väl en ganska känd berättelse för dig som har någorlunda koll på Bibeln. Men för dig som inte har det så är det faktiskt en ganska intressant och spännande berättelse. Även för dig som har koll på den. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa: "Fyll kärlen med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin, eftersom han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Så ropade han på brudgummen och sa: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Nu tror jag att någon har städat här faktiskt, för att jag hade med mig lite rekvisita fram här för jag skulle skoja om min kaffekopp, men den är på golvet här. Så kan det gå. Livets källa. Kan det vara kaffekoppen? Nej, det var ju ett dåligt skämt bara som jag skulle börja med. Så att vi släpper det. I Borgstena, där jag bor, så finns det en liten sjö som heter Nossekälla. Tyvärr så är den ganska full dels av gammalt gift ifrån textilindustrierna som har funnits i Borgstena. Och dessutom trivs blodiglar alldeles förträffligt i sjön. Så om man försöker att bada där så blir man kraftigt prickig. Så Nossekälla är väl inte så mycket att skryta med när det gäller badturism i alla fall. Men den är lite speciell ändå. Det är en källsjö. Ån Nossan har sin början i Nossekälla. Och ån som ju börjar som en liten bäck som rinner därifrån sjön och ner förbi eller fotbollsplanen. Som en liten rännil och vidare ut i skogen. Den är kanske inte så mycket att skryta med och inte så märkvärdig. Men följer man den där bäcken som förresten är rätt så unik i och med att den faktiskt rinner norrut. Det är nästan inga åar som gör det. Men det gör denna. Så kommer man så småningom till Herrljunga, Nossebro. Och en rad andra trevliga platser. Och till sist till Vänern, eller närmare bestämt viken Dättern. Och då är det ingen liten bäck längre, utan en ganska bred å. Och så här års så kan det halvvägs dit se ut så här. Och kommer man ända ut till Vättern, jag tror att detta är i Väne Åsake. Och kommer man ända ut till Vättern vännen, sa jag ju. Det var dättern vid vännen. Det var ett svårt. Då är den kanske dubbelt så bred ändå. En ganska maffig syn. Livets källa är dagens tema. Och om du redan har gissat att det är Jesus som jag kommer påstå är livets källa i den här predikan, så har du ju gissat helt rätt. Men du behöver inte sluta lyssna bara för det. För om det är självklart för oss att det är Jesus som är svaret, så kanske det inte är lika självklart att förstå vad det innebär och vad vi ska göra med det påståendet. För det tänkte jag säga kanske mer om. Det handlar mer om ett rätt svar på en retorisk fråga. För du har väl hört om söndagsskolefröken som frågade barnen vad det är brunt som är brunt och har en lång svans och hoppar mellan träden. Nej, det hade ni inte. Nej, just det. Nej. Det har ni säkert. Men jag ska i alla fall berätta vad lille Gösta svarade. Han sa att om det inte hade varit för att det var du, fröken, som frågade, så hade jag sagt ekorre. Men eftersom det är du som frågar, så säger jag Jesus. Ja, så då bestämmer vi att Jesus är livets källa. Och så går vi vidare till nästa fråga som kanske dyker lite djupare. Vad tänker du när du hör ordet källa, om du nu inte har sett de här vackra bilderna och inte direkt tänker på vatten? Ja, jag tänker på diverse debatter och informationer i olika forum där man efterfrågar eller citerar olika källor. Och källkritik är ju ett begrepp som jag tror att de flesta idag känner till. Alla är inte så bra på det, men det finns i alla möjliga sammanhang. Och det är en svår balansgång det där mellan ytterligheterna, där jag antingen kan tro på allt jag hör och ser och läser i alla möjliga sammanhang, till att jag inte vågar lita på någonting alls som sägs. Och ibland snarare tänker att eftersom den eller den säger så, så är det nog tvärtom. Någonstans där mitt emellan kanske vi behöver balansera. Att vara källkritisk, det handlar ju i hög grad om vilka källor som vi anser är trovärdiga och sanna. Och jag tänker att vi har lärt oss att systematiskt avfärda information som kommer från håll som vi inte litar på. Fast ofta så är det ju så krångligt att en och samma källa som vi ibland litar på kan både ha rätt och fel. Och det kan vara olika gånger. Men jag tänker att tro kan ju till viss del handla om de här frågorna. Vad jag tror beror i hög grad på vem jag tror på. Vem jag anser vara en trovärdig källa till sanning. Var hämtar jag det som är grunden för mitt liv? Och då är ju den stora frågan om Jesus kan vara värd att tro på. För är han det, då är ju det han säger väl värt att lyssna på och tillämpa så mycket vi bara kan. Och jag tror jag vågar säga att om man faktiskt lyssnar på vad han säger, så tror jag att för många så blir hans undervisning en bekräftelse på att det han säger är värt att tro på. Saker som kärlek, förlåtelse, nåd och upprättelse och att leva för varandra. Det klingar i alla fall i mina öron väldigt väl. Och att det på något vis bekräftar att det han säger är värt att lyssna på. Det vi är inne på nu, det handlar alltså om att tro på information ifrån en viss källa och att bedöma trovärdigheten hos denna källa och sen tillämpa det som vi tror på. En slags fråga om förtroende helt enkelt. Hur hittar vi förtroendet för Jesus? Vi byter raskt spår ifrån den här informationsgrenen och lämnar vidare till corona. För så här i coronatider så tänker jag också att det finns källor till smitta. Och då pratar vi ju smittspårning. Varifrån kommer smittan? Var finns ursprunget? Var finns källan? Och det är också en fråga som vi ställer oss i relation till tro. Var kommer det här ifrån? Är detta från Gud? Det är ju en väldigt viktig fråga. Eller är det något som vi här är frista och hittat på? På bröllopet i Kana så frågade man: varifrån kommer det vinet? Och vi ställer oss frågan: varifrån kommer det livet som är meningsfullt? Det är ju också en fråga om vad som är möjligt. Tror vi att det går att omvandla vatten till vin? Och tror vi att det kan finnas någonting som är så sant och viktigt så att det faktiskt handlar om en källa för liv? Jag tänker att när vi på det här sättet ställer frågor om olika typer av källor så kan vi i många av de här exemplen vända blicken liksom bakåt mot historien. Och vi tänker då att det som sades eller gjordes eller skedde då är källan. Och kanske att det påverkar oss nu. Eller så kan vi välja en annan väg om vi vill. Men det här med en källa blir en fråga om historik. Tänker vi så om kristen tro? Tänker vi att livets källa, livets ursprung, livets nyckel, att det handlar om något som hänt för länge sedan och som möjligen kan påverka oss nu, som en bland många historiska händelser som ju faktiskt påverkar oss, för det gör de ju. Eller vad tänker vi? I en bok som jag håller på att läsa nu så citeras en man som hette T.B. Barrett, och han var någon slags pionjär inom pingströrelsen. Och han hade ett favorituttryck när det handlade om församling och tro. Han sa så här: framåt mot urkristendomen. Framåt mot urkristendomen. Alltså inte tillbaks till urkristendomen. Så skulle man ju kunna tänka sig att om man tänker sig en källa som en historisk händelse. Tillbaks, nej, framåt mot urkristendomen. Och exakt vad han menade, det vet jag inte. Det var bara ett citat så där. Men jag tycker att det där begreppet är väldigt bra. För att vara kristen och församling i vår tid, det handlar inte bara om att titta bakåt. Om det ska bli så som Gud har tänkt. För källan, för tron som en gammal information eller hemlighet att leta sig tillbaks till, det räcker liksom inte för att beskriva livets källa. För hur skulle det förresten gå till om det var så att det bara handlade om historien? Vi kan ju ta evangelietexten som vi läste som exempel. Tillbaks till Kana, till bröllopet. Ja, det går ju inte. Hur ska det gå till att backa historien? Vi har ju aldrig varit där. Jag tror att den gode Barrett slår huvudet på spiken. Ska vi dit vatten förvandlas till vin, så är det nog framåt som gäller. Framåt mot urkristendomen. Källan betyder att det inte är de som vet hur det var som har nycklar. Kanske är det den som är nyfiken, den som vill vidare, som har nyckeln till källan. Den som vill möta framtiden tillsammans med Gud. Och visst, Bibeln handlar väl om det som är bakåt, men också om det som är framåt. I Bibeln finns historia, där finns profetia om framtiden. Där finns krönikeböcker och uppenbarelseböcker. Och Bibeln pekar inte bakåt i första hand, utan framåt. Gud har en tanke som leder framåt. Den här Nosse källa då, det är ju en förgiftad göl full med blodiglar, och det kanske inte är någon fantastisk bild för att beskriva vad vi är ute efter. En liten bäck som rinner förbi en fotbollsplan. Men som blir en mäktig å som rinner ut i sjön. Eller kanske tänk istället då på fjällbäcken om du vill ha en lite friskare bild. Men i båda fallen så är ju källan faktiskt ganska anspråkslös. Och skulle det handla bara om det vattnet som kommer ur själva källan, så skulle det nog snarare snart sugas upp av omgivande marker än att bli en stor å eller älv. Men det är många, många små bidrag som ansluter till källan som gör att den blir så stor. Jag skulle inte vilja påstå att källan Jesus är anspråkslös eller att han utan oss skulle vara hjälplös. Men faktum är att han i hög grad förlitar sig på att vi ansluter oss till det som är hans flöde. Vi är hans kropp, församlingen. När det som är armar och ben, för att byta bild lite fram och tillbaka, när vi som är armar och ben inte ansluter till källan, så blir ju resultatet klent. Så jag tänker att en källa handlar nog inte så mycket om forntiden om vi säger att Jesus är livets källa. Står jag vid vattendraget och tittar, så är det ju faktiskt så att det vatten som kommer just nu ur källan inte når mig där jag står förrän efter ett tag. Alltså i framtiden. Det som flödar ur källan nu, det tillhör framtiden. Jesus som källan för livet är alltså någonting som sker hela tiden, här och nu. Det handlar inte bara om historia och lära, utan det handlar om liv. Om en levande kraft som vill flöda fram i oss här och nu. Den helige ande är väl så nära livet själv som man kan komma om man ska tro Bibelns beskrivningar. Anden som svävar över vattnet i skapelsens morgon och som får livet att explodera i en fantastisk mångfald. Och samma ande som fyller lärjungarna på pingstdagen, så att alla kan förstå vad som sägs. För jag tänker att pingsten handlar ju inte om att några sa något som ingen förstod. Utan det handlar ju om att alla hörde evangeliet på sitt språk. Ett kommunikationsunder. De förstod det som de hörde och det var de inte vana vid. Det vill anden göra i våra liv. Lära oss och vägleda oss. Fylla oss med liv, kärlek, frid och hopp. Livets källa handlar om liv för framtiden. Och jag ska avsluta här med några rader som Stefan Svärd har skrivit. Kristendomen handlar inte i första hand om en uppsättning värderingar. Kristendomen handlar inte i första hand om ett lärosystem. Kristendomen handlar inte i första hand om goda ideal och allmän skötsamhet. Kristendomen handlar om en person, Jesus Kristus. Kristendomen är Kristus. En övertygelse om att han är just den person han säger att han är. Han sa att han var vägen, sanningen och livet. Han sa att han var världens ljus. Han sa att han var livets bröd. Och vi kan nog lägga till, han sa att han var livets källa. Bibeln säger att det inte finns frälsning hos någon annan. Den som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Jesus är livets källa. Vi ber. Herre, tack att du vill livet här och nu. Att du alltid har villat livet. Att du på något sätt är livets grund och botten och källa. Men inte bara då som en start eller en motor, utan någonting som hela tiden pågår. Herre, hjälp oss att ta emot dig. Att ta emot den helige ande i våra hjärtan. Låta ditt liv flöda fram. Amen.